Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det här är en inläst artikel från Kvartal. Detta talar för att dödssiffrorna i Gaza är överdrivna, av Magnus Norell. Inläsare Magnus Thorén. Det pågående kriget är ett dilemma eftersom Hamas vill maximera de civila förlusterna samtidigt som Israel vill minimera de samma. Det skriver terrorforskaren Magnus Norell. Vad har Israel för ansvar när de civila palestinierna i Gaza medvetet har satts i fara av sina egna ledare? Sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober, den värsta massaken på judar sedan förintelsen, är det främst två saker som sticker ut. Dels den ohöljda antisemitism som visat sig öppet på våra gator och torg. Exemplen är för många för att räkna upp, men glädjekaravanerna genom Malmö samma dag attackerna ägde rum, de många våldsamma demonstrationerna där talare skrikits ner, och det öppna aggressiva agerandet mot judar under förintelsens åminnelse den 27 januari i år kan ju räcka för att understryka kraften i antisemitismen. Det officiella Sverige har inte klarat av att hantera det här. Och det faktum att denna antisemitism främst visar sig bland de som invandrat från muslimska länder gör att många politiska och mediala företrädare hukar i rädsla för att bli kallade rasister. Att individer marinerade i kulturer där antisemitism, ofta förklädd till antisionism, är normalt borde inte förvåna någon. Vad som är mer anmärkningsvärt och osunt är att så många andra aktörer i samhället sällat sig till den antisemitiska kören. Allt från artister, politiker och så kallade kulturbärare har upphävt sin röst. Inte över attackerna mot judarna, utan mot att Israel försvarat sig. Om det beror på ren dumhet, äkta rasism eller vurm för terrorister är svårt att säga. Men att det inte finns några större spärrar när det gäller att ge sig på judar är väldigt tydligt. Det andra som sticker ut är rapporteringen från kriget. Till skillnad från andra konflikter råder det en synnerligen märklig syn på källor, bakgrundskunskap och allmän kännedom om både krig i allmänhet och de stridande parterna. Den främsta källan till uppgifter om förluster hämtas från Hamas, en terrororganisation. Bakgrundskunskap om konflikten i stort lyser också med sin frånvaro, vilket inte hindrar kreti och pleti från att högljutt beskriva läget. Med något undantag kommer inte heller några väsentliga och korrekta uppgifter om de krigförande fram. Istället har ett narrativ vuxit fram där den angripne, Israel, snabbt blivit boven och den onde. Och den angripande parten, Hamas, som har som mål att utplåna Israel och judarna i landet, har blivit synonymt med alla palestinier. Detta narrativ sattes redan samma dag som attacken ägde rum och har sedan fortsatt. En av de faktorer som är bärande i denna kakofoni av hat och hot mot judar i allmänhet och Israel i synnerhet är bristen på kunskap om kriget i sig. Låt oss först slå fast en del grundläggande fakta. Det pågående kriget är helt och hållet orsakat av terroristorganisationen Hamas. Utan attacken den 7 oktober 2023 skulle kriget aldrig inträffat. Attackerna var synnerligen brutala, där kvinnor våldtogs och mördades, barn brändes levande och hela familjer sköts ihjäl. Utöver detta exempellösa våld kidnappades flera hundra civila, av vilka runt 130 fortfarande är fast i Gaza. Av dessa är flera dödade. Övergreppen filmades av Hamas själva och lades upp på sociala medier. Ett stort antal brott mot krigets lagar går därmed att bevisa med all önskvärd tydlighet. Ett annat grundläggande faktum är att Hamas varken vill ha fred eller någon tvåstatslösning. Om de som nu säger sig stödja palestinierna verkligen menade allvar, borde man vara betydligt mer noggrann i att skilja ut Hamas från andra palestinska aktörer som är mer inriktade på kompromisser med Israel. Ett tredje faktum är att Hamas medvetet har byggt in sig i det civila Gaza, vilket gör det i praktiken omöjligt att besegra rörelsen utan civila offer. Detta faktum hyllas också av Hamas ledare som gärna talar om palestinierna som beredda att dö martyrdöden. Att detta inte är något som Gazaborna i allmänhet stödjer finns det flera belägg för. För närvarande finns det ingen oberoende västerländsk nyhetsrapportering från Gaza. Den handfull arabiska nyhetskällor som är verksamma är i bästa fall hindrade att rapportera objektivt och i värsta fall helt lierade med Hamas. Al Jazeera är den mest prominenta nyhetskällan härvidlag. Men den är ägd av Katars styrande skick och med rätta betraktad som en megafon för Hamas, vars externa ledarskap lever i lyx där. Det är därför av stor vikt att verifierade och oberoende uppgifter från vanliga Gazabor får en chans att höras. Detta blir ännu viktigare eftersom möjligheten att få mat och hälsovård är direkt avhängig av lojaliteten till Hamas. Detta var ett faktum redan innan terrorattackerna i oktober, men blir än viktigare nu. Det fungerar som en tredelad pyramid. Högst upp finns Hamas ledarskap och dess elitstyrkor med familjer. De utgör den minsta men rikaste delen. Under den nivån finns knappt 30% av Gazaborna. Det är Hamas bas och består av de klaner och familjer som stödjer dem. Längst ner kommer så majoriteten av Gazaborna. De 70% som har fått se sina liv slås sönder av kriget och som under Hamas styre levt under repression och våld. För Hamas är det nödvändigt att behålla detta system, då det gör befolkningen helt beroende av rörelsen. Genom att kontrollera in- och utflöde av varor och människor och ha tummen i ögat på de som distribuerar hjälp via UNRWA kan Hamas enkelt bibehålla makten. De framkomna bevisen för att UNRWA-personal medverkade och var aktiva i terrorattackerna utgör en god illustration till hur Hamas kontrollerat Gaza under lång tid. Eftersom Hamas haft kontroll över Gaza sedan 2007 har de också kontrollerat hur biståndet distribuerats via UNRWA. Det internationella biståndet utgör en viktig del av den ekonomiska basen i Gaza, vilket självklart också kommit det styrande Hamas till godo. Följden har blivit att det till stor del är tack vare europeiska skattebetalare som denna terrorrörelse kunnat styra och ställa på Gaza sedan 2007, vilket är en god illustration till hur pinsamt illa biståndet till Gaza har skötts. Det är när representanter för dessa 70% av Gazaborna får chans att höras som en mer korrekt och sanningsenlig bild av situationen kommer fram. Och sådana uppgifter från både före och efter den 7 oktober visar missnöjet med Hamas. Det mest intressanta projektet hittills, och det som hållit på längst, är Voices from Gaza. Ett projekt som drivits av en NGO i New York, Center for Peace Communication, CPC. Projektet drivs i samarbete med The Free Press, grundat av förre New York Times-journalisten Barry Weiss. Voices from Gaza är en fortsättning på ett projekt som CPC bedrev i Gaza med intervjuer av Gazabor som hette Whispered in Gaza. Dessa intervjuer publicerades i januari 2023 av flera nyhetsmedier, dock inga i Sverige, och beskrev i en serie korta animerade klipp livet i Gaza under Hamas. Efter den 7 oktober har CPC och The Free Press fortsatt med sitt projekt och på så sätt kunna ge Gazabor utanför Hamas kretsar en chans att berätta om kriget och dess konsekvenser. Vad som då framkommer är en mycket stark kritik av Hamas och rörelsens övervåld. Detta är viktigt, då det dels effektivt skjuter ner den politiska vänsterns försök att utmåla Hamas mördande som en form av motstånd som stöds av alla palestinier. Men det motsäger också en del högerpolitiska röster som menar att palestinierna på Gaza generellt är Hamas-anhängare. Denna situation påverkar naturligtvis det rent militära företaget. Krig i tätbebyggda områden är mycket utmanande för alla stridande. Det blir än mer besvärligt i ett område som Gazaremsan, där den ena parten, Hamas, har byggt in sig i det civila samhället samt bryter mot varenda paragraf i LOC och IHL om hur man ska bete sig i krig. Plus att de väldigt medvetet utnyttjar det faktum att Israel inte gör det. De många uppgifter om Hamas vapenförråd, ammunitionsupplag och celler där fångar misshandlats har givit viktiga bevis för hur detta system ser ut. I Gaza blir detta också ytterligt tydligt eftersom strid i tätbebyggelse ger försvararen oändligt med möjligheter att gömma sig bland civila och öppna eld med olika vapen, som prickskyttar i lägenhetsfönster, användandet av raketgevär från en dörröppning eller en granatkastare från en parallell gata som inte syns. Att Hamas milis ofta också medvetet klär sig civilt för att försvåra upptäckt utsätter civilbefolkningen för ännu större risker att skadas och dödas. Allt det här bidrog säkert till att så många varnade att Israels motoffensiv, när den kom, inte alls skulle lyckas utan leda till stora israeliska militära förluster. Många döda civila Gazabor och sluta i ett dödläge. Och det var innan man insåg omfattningen av det enorma tunnel- och bunkersystem som Hamas byggt under Gaza. Att flera av de viktigaste kommunikations- och ledningscentralerna lagts direkt under eller i närheten av sjukhus och andra offentliga lokaler beror naturligtvis på att Hamas vet att Israel slåss rent och i görligaste mån undviker att angripa sådana mål. Det bör kanske tilläggas att även sådana platser kan bli legitima mål i väpnade konflikter om de används av en stridande part. Det urbana slagfältet som Gaza utgör medför vidare oändliga möjligheter för den enskilda Hamas-krigaren att iklädd civila kläder tillsammans med kvinnor och barn plötsligt dyka in i en dörröppning för att snabbt ta upp, förbereda vapen och skjuta. Just förkärleken att klä sig civilt för att lättare kunna gömma sig i mängden utsätter naturligtvis palestinska icke-kombatanter för stor fara. För i motsats till de anklagelser som kolporteras ut från olika håll dödar inte israeliska soldater medvetet civila. I Israel finns samma lagar som i alla andra civiliserade länder när det gäller krigföring. Det betyder inte att övergrepp inte kan förekomma. Det har skett och det sker i alla krig. Den avgörande skillnaden ligger i hur de stridande parterna hanterar sådana övergrepp. Och till skillnad från sin motståndare Hamas tar israelerna itu med sådana övertramp, medan Hamas under hela kriget brutit mot samtliga lagar i LOC med en brutal början den 7 oktober. I sina konstituerande dokument visar Hamas dessutom upp för hela världen att det är folkmord som eftersträvas. Också det understruket den 7 oktober 2023, då syftet med operationen främst var att döda civila och ta gisslan. Hamas hela militära struktur bryter dessutom mot grundläggande delar av LOC och IHL. Man använder medvetet civila icke-kombatanter som mänskliga sköldar samt offentliga civila byggnader för militära ändamål. En stor del av rapporteringen om kriget i media har handlat om förlustsiffrorna i Gaza. De kommer i huvudsak från Hamas och är overifierade. Hamas gör dessutom ingen skillnad på kombatanter och icke-kombatanter. Inte heller skiljs de som dödats och skadats av de egna missilerna som slagit ner i Gaza ut i statistiken. Uppskattningsvis 15% av de egentillverkade missilerna som avfyras slår ner i Gaza med påföljd att civila Gazabor dödats och skadats. I skrivande stund, april 2024, uppgår förlusterna i Gaza till drygt 30 000 människor enligt det Hamas-kontrollerade hälsoministeriet. Detta efter dryga snart 4 månaders krig med marktrupper. Av dessa uppger Hamas att 70% utgörs av kvinnor och barn. Men dessa siffror är inte korrekta, utan fulla med anomalier och fel, vilket visats i flera studier. Bland annat i en studie av Abraham Weiner, professor i data och statistik vid Wharton School vid University of Pennsylvania. De flesta är heller inte kvinnor och barn, utan majoriteten kan mycket väl vara Hamas-krigare.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Att siffrorna är falska eller påhittade kan utläsas direkt ur materialet. Hamas uppger både det totala antalet och specifikt antal kvinnor och barn. Siffrorna är hämtade från FN:s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, som i sin tur är baserade på uppgifter från Hamas hälsoministerium. Och det första som slår en är den osannolikt jämna ökningen av döda varje dag. Från den 26 oktober fram till den 10 november uppger Hamas en daglig siffra på i snitt 270 döda, med en variation på cirka 15%. Det betyder i praktiken att det inte förekom några variationer i intensiteten under de första 40 dagarna av striderna, vilket vi vet inte stämmer. Med tanke på de faktiska variationerna i striderna borde detta avspeglas i förlustsiffrorna, vilket det alltså inte gör. En annan anomali är det uppgivna antalet döda barn jämfört med döda kvinnor. Dessa siffror borde följas åt, men de siffror som Hamas släppt visar tvärtom att den dagliga rapporteringen av döda kvinnor är helt orelaterad till antalet döda barn. Med tanke på att stridernas art skiljer sig från dag till dag borde dagar med fler attacker mot till exempel mål nära eller direkt anslutning till bostadshus rendera fler döda kvinnor och barn. Men så är inte alls fallet. Beroende på den stora variationen i striderna borde stora skillnader i antal tydligt avspeglas i förlustsiffrorna, men inte i uppdelningen mellan kvinnor, barn och icke-stridande män. Men tvärtom visar Hamas siffror vissa dagar en rent negativ korrelation, vilket i sin tur pekar på att siffrorna är falsarier. Och här, när det gäller icke-stridande män, finns en tredje faktor som tyder på att siffrorna är falska. Enligt Hamas består alltså 70% av förlusterna av kvinnor och barn. Som nämnts tidigare gör Hamas ingen åtskillnad mellan kombatanter och icke-kombatanter, utan alla presenteras som icke-kombatanter. Runt 25% av befolkningen i Gaza utgörs av vuxna män. Kvinnor utgör 25% och barn 50%. Och om 70% av alla döda utgörs av kvinnor och barn, så har Israel totalt misslyckats med att döda Hamas-krigare, som alltså är den grupp man strider emot. Eller så är förlusterna av män extremt låg. Och det finns än mer konstigheter. Den 19 februari släppte Hamas plötsligt uppgiften att de förlorat 6 000 milismän i strid. Det skulle i så fall vara drygt 20% av det totala antalet döda. Det verkar orimligt, så tillvida inte Israel inte lyckats döda en enda Hamas-krigare tidigare. Eller så är alla vuxna män i Gaza Hamas-krigare. Slutsatsen är rimligen att Hamas hittat på en siffra, aviserat att 70% utgörs av kvinnor och barn och slumpmässigt tilldelat den dagliga siffran antal kvinnor och barn. Resten har hamnat i kategorin icke-stridande män. Som propagandaverktyg har det fungerat utmärkt eftersom medierna okritiskt har citerat dessa siffror. Konsekvensen blir att Israel kan utmålas som den part som framförallt dödar kvinnor och barn. Antalet Hamas-krigare uppgår till 30 000. Och till dags dato har Israel uppgett att de dödat drygt 13 000 milismän. Det inbegriper 1000 män från attacken den 7 oktober. Detta är den lägsta siffran som angetts och inbegriper till exempel inte de Hamas-män som dödats i sprängda tunnlar och bunkrar och vars kroppar ännu inte gått att verifiera. Sedan andra världskriget har proportionen mellan icke-kombatanter och kombatanter dödade i krig varit i genomsnitt 9-1. För varje dödad stridande har alltså 9 icke-kombatanter dödats. I Gazakriget är dock siffrorna hittills 1-2 eller 1-3. Det beror på att Israels försvarsmakt anstränger sig för att skilja mellan icke-kombatanter och kombatanter, trots de många påståendena om motsatsen. Israel slåss mot Hamas, inte mot palestinier i allmänhet. Det är uppenbart att hela operationen försvåras oerhört av att Hamas medvetet utsätter palestinierna i Gaza för fara. Israel följer dock den brittiska modellen där rekryterna genomgår en mycket lång utbildning innan de sätts in i stridande förband. Och där ingår till exempel viktiga moment om krigets lagar. Där finns också en militär doktrin som sätter den enskilda individen i främsta rummet och i görligaste mån tillmäter långsamhet och noggrannhet större vikt än begränsad men tung eldkraft. Israel har, oavsett hur man ser på saken, rätt till självförsvar. Det innebär självklart en militär motoffensiv för att neutralisera Hamas som militär aktör. På randen till en offensiv mot Rafah, längs med Gazas gräns mot Egypten och hemvist för det sista organiserade militära motståndet, samt en plats där den kvarvarande gisslan hålls, står Israel inför ett dilemma. Ingen seriös observatör ifrågasätter rätten att slå ut även den delen av Hamas. Men samtidigt befinner sig 1,5 miljoner Gazabor i området, varav många flytt från norra och mellersta Gaza. Och kraven på en krigförande part att med alla medel skydda civila från att drabbas i en militär operation gör en offensiv i Rafah mycket svår om man vill undvika civila förluster. Vilket Hamas naturligtvis vet. Så frågan uppstår. Är två olika delar av LOC så motstridiga att Israel inte kan inleda en fullt laglig motoffensiv i Rafah utan att bryta mot de delar som ska skydda icke-kombatanter? Låt oss börja med proportionalitetsprincipen. I Gaza uppskattar man att Israel stod inför 30 000 utbildade Hamas-krigare i början av kriget. En ansenlig mängd motståndare som i enlighet med Hamas uppbyggnad var uppdelad på 5 regionala kommandon, varav en av de viktigaste är just Rafah, med sammanlagt 24 bataljoner. Proportionalitetsprincipen betyder att målet med en militär operation måste stå i proportion till den skada operationen för med sig för icke-kombatanter. Principen betyder dock inte att förlusterna måste vara lika stora på båda sidor. Det finns ingen formel i IHL för var den gränsen går, men det är värt att närmare granska hur det ser ut i just denna konflikt. Hamas har medvetet byggt in sig i det civila samhället och lagt sina tunnlar och bunkrar med ett skyddande lager av sjukhus, moskéer, skolor och civila bostadshus mellan sig och eventuella israeliska anfall. Det nyligen hittade servercentret som Hamas lagt direkt under ett av UNRWA:s högkvarter belyser tydligt problematiken. Det kan vara värt att nämna hur insyltad UNRWA är med Hamas i Gaza. Att organisationen är avhängig Hamas för att alls kunna arbeta i Gaza visste vi redan. Men sen kriget började har många uppgifter om hur djupt UNRWA på Gaza är kopplat till Hamas kommit i dagen. Till dags dato har knappt 20% av hela UNRWAs personal identifierats som direkta medlemmar i Hamas, varav 4% som militär personal. Och flera tiotal UNRWA-anställda har också identifierats som deltagare i attacken den 7 oktober. Det borde inte förvåna någon, eftersom hela UNRWAs existens i Gaza har varit beroende av Hamas. Så hur ska Israel hantera proportionalitetsprincipen vid ett anfall på Hamas i Rafah, när ett sånt kan resultera i stora palestinska civila förluster? För Hamas passar detta israeliska dilemma mycket bra. Hamas följer inte LOC, IHL, men utnyttjar det faktum att Israel gör det. Terrorister har förvisso utnyttjat civila som mänskliga sköldar tidigare. Men Hamas gör det på en skala som överträffar alla tidigare exempel. Och John Spencer, chef för Urban Warfare vid West Point, har skrivit: "The Gaza Theater cannot be compared to any other in modern military history in terms of the size of the challenges it poses." Mänskliga sköldar är förbjudet och nämns speciellt i den 4:e Genèvekonventionen i tilläggsprotokoll 1. Samt utgör enligt Romstatuterna som styr ICC ett krigsbrott. Fördelen ligger här hos Hamas som inte bryr sig om några principer gällande krigets lagar eller mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Detta är självklart ett dilemma som Israel stått inför under hela den tid som Hamas bedrivit krig mot landet, eftersom varje krigförande part i alla lägen har skyldighet att göra allt för att minimera skada för icke-kombatanter. Det nu pågående kriget illustrerar detta dilemma väl, eftersom Hamas vill maximera de civila förlusterna samtidigt som Israel vill minimera de samma. Och vad Israel för ansvar när de civila palestinierna i Gaza medvetet har satts i fara av sina egna ledare? Den här moment 22-situationen har inte alls uppmärksammats i omvärldens bevakning av kriget. Istället har Israel i stort sett ensamt fått bära skulden för civila förluster i Gaza. Lösningen ligger i att externa aktörer som är aktiva i den nuvarande konflikten tar ett större ansvar. Om samma press som utövas mot Israel sattes på Hamas att upphöra med sina övergrepp mot egna palestinska folket genom att använda dem som mänskliga sköldar, skulle säkerligen medlingsförsöken ha bättre chans att lyckas. Att även hålla Hamas ansvariga för de brutala övergrepp som begicks den 7 oktober måste också ingå i varje försök att lösa konflikten på sikt. Likaså skulle kriget sluta imorgon om Hamas la ner sina vapen och släppte gisslan. En faktor som kan tyckas viktig att framhålla för dem som högljutt endast kräver ett israeliskt eldupphör. Israel är, som framgått, i sin fulla rätt att försvara sig genom att krossa Hamas militära kapacitet. Att detta medför negativa konsekvenser för palestinierna har framgått med all önskvärd tydlighet sedan Hamas terrorattack. Att robust hjälpa de civila palestinierna i Gaza och att minimera den skada de utsätts för skulle underlättas betydligt om den part, nämligen Hamas, som faktiskt är ansvarig för detta krig, ställs till svars. Det vore vidare en smal sak för Egypten att tillfälligt upplåta utrymme för civila palestinier att fly undan den israeliska motoffensiven. Israel har sagt att allt som går ska göras för att undvika civila förluster. Sammantaget kan sägas att Hamas har lyckats bra med sin strategi och taktiska upplägg att använda mänskliga sköldar, både de egna medborgarna och den gisslan som togs vid attackerna i oktober. Den uppblossande antisemitism som följde på Hamas terror har bland annat lett till att det är Israel som fått skulden för all den förödelse som drabbat Gaza. Jämförelsevis lite utrymme har ägnats åt de israeliska offren och det faktum att tiotusentals israeler tvingats fly sina hem i norr och nära Gaza, eller att Hamas fortfarande håller civila som gisslan. Det har inte nämnvärt påverkat opinionen. Tvärtom har en allt mer öppen antisemitism visat sig vid demonstrationer och inte minst i sociala medier. Allt detta gör det naturligtvis betydligt svårare att hitta en lösning som på sikt kan säkra både israelers och palestiniers rätt att få leva i fred. Oavsett vad som blir resultatet hänger en sådan lösning på att Hamas upphör att vara en militär och politisk kraft hos palestinierna. Om den palestinska myndigheten kan reformeras i tillräcklig omfattning för att bli den styrande aktören på Gaza, som det var tänkt i Oslo-processen och på Västbanken, återstår att se. Oavsett detta så måste en annan tillfällig lösning hittas tills dess att den palestinska myndigheten har reformerats i grunden. Helt klart är att utan klara och tydliga riktlinjer och tuffare krav från omvärlden kommer det inte att lyckas. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Detta talar för att dödssiffrorna i Gaza är överdrivna av Magnus Norell, statsvetare samt freds- och konfliktforskare. Inläsare Magnus Thorén.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Demideck presenterar Fasadcharader. Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.